Jag, Roy Panen, läser min novell Urspårning. 4. Information, noveller. Vill vara med dig, längtan, har gjorts om till 13 noveller. Hela boken finns med bland novellerna. Texterna har inte gjorts om och är i sitt original. Novellerna ligger i en nummerordning som någorlunda följer originalbokens linje av innehåll. Med hjälp av dessa 13 noveller kan läsaren få en god inblick över vad originalboken handlar om. Och man kan enkelt välja att läsa fristående delar av boken. Hej! Kanske är du en av dem som föredrar kortare berättelser, noveller. Min romanserie Vill vara med dig är en serie på 7 böcker, men som innehåller ett antal kortare och avslutande berättelser. Kanske kan dessa vara ett alternativ för val av läsning och att du senare vill ge dig på att läsa hela serien i sin fulla längd. Genom serien får du läsa om massor av händelser som har en koppling till varandra och med det hänger ihop med flera röda trådar, kärlek, homosexualitet, synskada, Guds tro och en vilja av stål. Men serien handlar också om självmordsförsök, självskadebeteende, mord, misshandel, våldtäkt, våldtäktsförsök, mobbning, rasism, homofobi och mycket mer. Och hela berättelsen får ett stort och pampigt avslut i bok 7. Denna novell Urspårning handlar om Daniel i en vardag med tristess och hans nedstämda mamma. De krockar mentalt, men det negativa växlar snabbt om till att bli positivt. Ibland glömmer de att livet också har en vardag. Baksidestext. Det är inte lätt för Daniel att finna en positiv väg framåt när vardagens tristess nöter och sliter på det mentala. Han försöker få sin dag att gå, men det är ibland svårt. Särskilt då han missar mycket när han är blind. Mamma kommer hem och är på dåligt humör. Hon är nog också deprimerad. Hon klagar över deras dåliga ekonomi. Fast egentligen känner hon, som Daniel, en längtan efter en man att få älska och bli älskad av. Daniel har sönder saftkannan och skär sig på glasskärvor. Detta får mamma att vända om och bli mycket mjuk och kärleksfull mot honom. Han ber om pengar att köpa ett par nya byxor, men ångrar sig och struntar i det. Men så kommer posten med en betalningsavi och mamma vill ge honom dessa pengar. Hon ber honom att också köpa en ny tröja. Urspårning. 15. Skärsår i handen. Daniel och mamma hemma. En torsdagsförmiddag, en knapp vecka efter sitt misslyckade försök att hänga sig, sitter Daniel i deras vinröda plyschsoffa hemma i vardagsrummet och läser i en punktskriftsbok. På snart 3 år har han lärt sig läsa något sånär. Från stereon dunkar popmusiken med hög volym. Spelar man tillräckligt högt blir musiken på något vis ännu bättre. En del låtar är så svängigt bra att det börjar rycka i kroppen och han gungar med. Händelserna på vinden har han lagt bakom sig. Det känns som livet har börjat på en ny kula och han har en stark lust med vilja att träffa någon. En kille som är som han. Han har på allvar börjat fundera på att ringa till RFSL, men känner sig inte helt redo för det än. Det behöver nog få ligga och mogna lite till. Mamma har gått ner till tvättkällaren och hon är nog inte tillbaka på en stund. Dessutom ska hon en sväng till affären för att handla mat och dagstidningen med TV-bilagan. Daniel känner sig törstig, lägger boken på soffglasbordet, reser sig upp och går till köket. Han fumlar lite med handen på översta hyllan i kylskåpet och får tag i mjölkkartongen. Men något oförsiktig råkar han putta till saftkannan som är halvfull med saft och står framför. Den faller ner i golvet och går sönder. Saften skvätter ut över plastmattan och upp på hans ben. Fasen också, svär och suckar han förebrående mot sig själv. Han står en stund och funderar på hur han ska göra. Efter att han samlat upp glasskärvorna från golvet behöver han nog lyfta in mattan till badrummet och skölja bort saften från den i badkaret. Sedan torka bort saften på köksgolvet. Kanske till och med ta fram skurtrasan och våttorka golvet. Och allt detta bara för att han är så klantig. Vidare tänker han att han kan börja städa upp, lägga sig ner på alla fyra på golvet, krypa runt och plocka upp glasskärvor när han har druckit ett glas mjölk. Han häller upp mjölk i ett glas och dricker i ett enda stort klunkande svep tills glaset är tomt. Tar mjölkkartongen och ska sätta in den i kylskåpet igen. Plötsligt stängs musiken av och han hör mamma, något irriterad, kommer mot honom i köket. Men Daniel, hur många gånger ska jag behöva säga att du inte får spela så högt på stereon? Grannarna är ju här och ringer på dörren titt som tätt och klagar. Ja, får han fram till svar. Han håller hårt i mjölkkartongen och handen börjar skaka något. Det känns som han snart ska tappa den i golvet, om han inte håller i den hårt. Den är en nästan full 2-liters kartong som känns tyngre ju längre han håller i den. Nej, men har du rivit ner saftkannan nu igen? Nu igen, tänker han. Det är väl minst ett par månader sedan senast som det händer. Mamma är idag något över det vanliga på dåligt humör, om man jämför med de gånger hon är på dåligt humör. När hon tappar humöret blir hon gärna innesluten och går mest runt för sig själv och muttrar med irriterad röst. Och just nu är det egentligen inte honom hon blir irriterad på, utan mest bara på olyckan i sig och över att det nu blir hon som får städa upp all saft och glasbitar. Fast det här är väl inget allvarligt, bara ett gott tecken på att Daniel och hon har en vardag ihop som de sliter och nöter på. Och ibland stöter de ihop i någon mindre form av mental krock. I bästa fall brukar det dåliga humöret gå över efter någon timme eller så. Men det finns också dagar då hon är på mycket gott humör, är sällskaplig och piggar upp tillvaron och kan vara den underbaraste lilla mamma. Han tänker att hon nog arbetar för mycket med jobbet och i hemmet utan att tänka så mycket på sig själv. Och hon bekymrar sig alldeles för mycket över hur han har det. Istället behöver hon få träffa någon, en man som kan och vill försöka göra henne lite gladare, kanske till och med lycklig. Hon går till badrummet och hämtar skurrinken och golvtrasan. Daniel sjunker ner på knä på golvet, ställer mjölken bredvid sig och plockar upp glasskärvor. Han är fortfarande skakig på händerna och han skär sig i handen. Själv märker han inget, mer än att det börjar svida i såret. Några sekunder senare är mamma tillbaka. Men vännen min, du blöder ju. Rör inte glasskärvorna och låt mig. Förlåt mig så mycket. Kom, släng glaset här i diskhon. Vi måste stoppa blödandet. Hon vänder tvärt i humöret och blir ombordande och beskyddande. Egentligen vill hon alltid vara det, men att det ibland kan spåra ur. Hon virar hushållspapper runt hans hand, tar därefter fram gasbinda ur köksskåpet och gör ett bandage runt handen. Han säger inte mycket och är helt stilla. Ett mörkt moln kommer över honom och han känner sig lite nedstämd. Så där ja, nu är det klart. Du har väl inte skurit dig i den andra handen också? Han sträcker fram handen. Bara en liten skråma. Jag sätter på ett plåster. Jag mår lite illa och känner mig yr. Jag behöver nog sätta mig ner. Mamma plockar upp de större glasskärvorna från golvet. Ta ett meter långt kliv framåt nu så trampar du inte på något glas. Du kan sätta dig på en köksstol medan jag sätter på plåster. Hon är omvårdande med kärleksfull röst. Han hör hur hon grejer med olika saker, tvättar av golvet och mattan, häller upp ett stort glas mjölk åt honom, sätter på kaffebryggaren, plockar fram fikabröd och sätter sig ner hos honom vid köksbordet. Han drar ett djupt andetag och ler försiktigt. Mamma, jag vill fråga dig om en sak. Ja, frågar du, säger hon med uppåt och glad röst. De där byxorna som jag har valt ut, kan jag få köpa dem idag? Han vänder upp ansiktet från bordet mot henne. Handen som är inlindad i bandage pulserar otäckt och han har den vilande mot sin famn. Den andra handen, omplåstrad, fingrar lite rastlöst i fransarna på bordsduken. Visst kan du få det, säger hon fundersamt. Men vi har bara så ont om pengar just nu. Förresten, vad kostar de? 549 kronor. Men jag kan kolla om det finns något billigare som jag gillar. Han låter fortfarande lite nedstämd. Men vännen min, se inte så hängig ut för det. Klart att du får köpa byxorna. Men det får vänta tills vi har pengar till det. Gud, den här förbannade ekonomin. Den gör en tokig en vacker dag. Hon suckar bekymrat och blir även hon lite nedstämd. Han hör hur hennes röst tonar ner i vemod. Vill inte ligga henne mer till last och ryggar i frågan om köp av byxor. Han är nöjd och tacksam med tillvaron som den är. Det är inte jätteviktigt med byxorna, jämkar han i ett försök att inte verka krävande. Jag kan spara ihop till dem, lägga undan av studiebidraget. Spara? Men du tjänar ju inga pengar och studiebidraget behöver du till annat, till fickpengar. Om bara mitt vikariat på sjukhuset kan bli förlängt så får vi in mer pengar där. Men i annat fall dyker det säkert upp något annat jobb, kanske till och med något bättre, som jag kan ta istället. Det går ju inte att klara sig på bara en deltid. Jag kanske borde gå till socialen, men då kommer de kräva att vi säljer bilen. Men den kan vi inte göra oss av med. Den behöver vi ju. Och gå till mormor och morfar och be dem om hjälp. Nej, det gör jag inte. Mamma pratar på oavbrutet med en viss oro i rösten. Hon låter uppgiven, nedstämd, verkar inte må bra. Även hon behöver muntras upp. Men hur? Trots allt försöker hon hålla modet uppe och se positivt på saken. Hon häller upp sitt kaffe, sätter sig igen och tittar ömsint på honom. Han söker med den friska handen efter mjölkkartongen. Med den inlindade handen kör han ner ett finger innanför glaskanten och markerar den mängd mjölk han vill hälla upp och känner när mjölken når fingret. Han tar en rejäl klunk. Jag blir alltid lika fascinerad när jag ser hur du klarar av din vardag så bra som du gör. Du har lärt dig. Som i en dans, råkar de svara i kör. De ser på varandra och ler. Men det finns andra gånger då jag blir ledsen när jag ser hur du har det. Hon tar en klunk av kaffet, blir lite spänd. Men jag har väl det bra som jag har det. Han blir lite sårad. Jo, visst. Men jag vet inte om jag ska säga det till dig. Jo, kom igen. Ibland, och speciellt om nätterna innan jag somnar, så brukar jag be till Gud om att jag ska få ta din plats. åtminstone för en dag eller så. Men när jag vaknar är det alltid samma jävla ljus som möter mig. Hon börjar gråta. När känslorna kommer över henne är det som att dra ur en propp. Och det flödar. Han vill trösta men vet inte hur. Och i nästa sekund blir han istället upprörd och säger ogillande. Säg inte så. Säg aldrig så mer. En känslostorm kommer och tar över även i honom. Allt blir för mycket och han börjar gråta han med. Han orkar inte mer när mamma är sådan här, svag och ömkande. Hans bekymmer är bara hans och han har efter stora mödor lärt sig att leva med dem. Dessutom har hans synskada gett honom en stark känsla för saker och ting. Livet har berikats med andra förmågor och egenskaper än just att kunna se. Dessa förmågor har han inte haft på samma vis tidigare och då som seende. Han tänker att hon egentligen inte vet hur han har det. Tur är väl att hon inte vet vad han var på väg att göra på vinden för några dagar sedan när hon var på jobbet. Men minst sagt, det senaste snedsteget har nog också hjälpt honom att bättre komma till insikt med sina problem, vad som egentligen är problem. Det är nog konsten att möta problemet som är den verkliga svårigheten och kanske inte just problemet i sig. Det är väl ingen konst att ta sig 10 mil med en bil, men om man ska klara det på en cykel och kanske på en trehjuling, då har man snart fått huvudvärk och ont lite varstans i kroppen. Nej, problemen behöver bara mötas på rätt sätt. Sedan kanske de inte är några problem längre. Åtminstone inga större. Men allt detta som har med överlevnad att göra och att komma till insikt om att man inte längre vill dö, då har man på något vis gett livet en rejäl skjuts framåt. Och något gammalt ordspråk säger: det är den som går vilse som oftast hittar de nya vägarna. Daniel har på sin senaste upptäckta väg funnit att han vill leva, ge livet en chans och ta för sig av det goda som finns. Han vill försöka se saker och ting mer positivt, från den ljusa sidan. Det känns som att efter händelserna på vinden kan allt bara bli till det bättre. Om han nu har lätt för att gräva ner sig i deppigheter, behöver han nog ibland bara rycka upp sig en smula och försöka ta nya tag. Men om det inte var för de ljusa krafter som ändå finns runt om honom, vore han död vid det här laget. Som sagt, mamma vet inte eller förstår inte hur han har det. Åh, min älskling, nu har jag klantat till det igen. Förlåt mig så mycket. Hon tar tag om hans omplåstrade och relativt friska hand som vilar på bordet och kramar om den ömt. Du får aldrig tycka synd om mig, mamma. Jag fixar inte det. Jag vill bara ha dig så som en mamma ska vara. Mer utan fel och brister. För mig är du och har alltid varit en bra mamma. Han lugnar sig. Ja, du har rätt. Du lär dig leva som blind. Men jag har svårt att lära mig leva med att du är blind. Förlåt mig, Daniel. Jag ska göra mitt bästa att bli bättre. Jag älskar dig så mycket. Hon tar bort sin hand från hans hand och stryker bort ett par tårar från hans kinder. Jag älskar dig med, snörvlar han. Men gråten vänder i ett skratt. Hon reser sig upp, lutar sig fram över bordet och kysser honom på pannan. Mammas pojke. Du är bäst. Dessutom luktar du så gott. Har du den där obsession på dig nu? Hon sätter sig ner igen. Ja, känner du det? Säger han imponerat. Det prasslar till ute i hallen. Det är posten som kommer. Hon går för att hämta den. Han reser sig upp och går på toaletten. När han kommer tillbaka till köket sitter hon och kollar igenom posten och reklamen. Är det någon post till mig? Han sätter sig ner igen. Nej, inte idag. men jag har fått tillbaka pengarna från den där dyra vårkappan som jag skickat tillbaka. Hon låter uppåt på rösten. Hur mycket är det då? Han väntar otåligt på svar. 1250 kronor. Så idag kan du köpa byxorna du vill ha. Bekymren känns en bit bort nu. Hon skriver sin namnteckning på uttagsblanketten som han kan lösa in på posten. Ber honom ta vara på pengarna som blir över. Jag ska bara tvätta färdigt. Sen kan vi åka till stan. Men får jag inte åka själv? Visst får du det. Men vill du inte ha sällskap då? Men mamma, jag är faktiskt mer än 18 och kan ta vara på mig. Han blir ivrig på att få komma iväg. Ja, just det. Du är myndig. Åren går så fort. Hon klagar på hans gröna utvättade tröja som han har på sig. Den är inte snygg längre. Ber honom kolla efter en ny fräsch tröja på stan. En som gärna kan passa till byxorna. Hon låter nu som hon brukar. Som tryggheten själv. Som Daniel är van vid och älskar. Men mamma, måste jag det? Han försöker hålla sig för skratt, men misslyckas totalt efter bara någon sekund. Du skojar bara. Jag tror väl det. Hon reser sig upp, går bort till honom, trycker sina handflator mot hans kinder och fortsätter med lite barnslig röst. Vågar du skoja med gamla mor din? Hon är på lite lekhumör. Åja, så gammal är du inte. 38 är väl ingen ålder på en ko. Han flinar retfullt och kramar om henne ordentligt. Ah, akta min rygg. Du kramar så hårt.
Information. Noveller. Längtan. Urspårning 4 2022 hämtad från Vill vara med dig längtan 1 rättigheter Roy Panen 2015 Roy Panen bokförlag Sollebrunn www.panen.se roy@panen.se Omslagsfoto Sol bakom moln Roy Panen Omslag Roy Panen ISBN 978 91 897 69 06 9 Denna bok skyddas av upphovsrättslagen. Noveller från Vill vara med dig, längtan. 1. Självmordsförsök. 2. Avslöjad bög. 3. Vuxenmobbning. 4. Urspårning. 5. Missflyt 6 dubbelliv 7 våldtäktsförsök 8 heterokärlek 9 barnmobbning 10 bögar möts 11 komma ut 12 fostraren 13. Bögkärlek.